Tänkte börja med en liten övning. Ni ska få börja med att peka på er själva. Fixar ni det? Kan ni ta pekfingret och peka på er själva? Lite tveksam på läktaren, men ja. Han var bra. Jag ser att majoriteten av er pekar på hjärtat. Jag kan se om jag ska ta fram innan här också. Varför pekar man på sitt hjärta egentligen när man ska peka på sig själv? Jag såg någon på läktaren som gjorde något annat. Man skulle ju faktiskt kunna peka på sin arm eller sitt ben eller sitt huvud som någon gjorde på läktaren där och så. Men på något sätt känns ju det här fel. Jag vet inte hur ni upplever det, men på något sätt känns inte det helt rätt. Men vi pekar på hjärtat, men det är ju inte det som är det som gör oss egentligen. Eller dig eller jag. Nej, mig på så vis. Därför att hjärtat är ju bara en muskel som pumpar upp eller pumpar blodet i vår kropp. Egentligen vore det mer riktigt att peka just här. Därför att det är ju här det sitter, det som skickar signaler. Det är ju inte hjärtat som styr att jag ska röra på mina fingrar. Jag har ingenting med hjärtat att göra. Utan det är ju hjärnan som styr. Så egentligen är det ju här, om man nu ska vara riktig. Men vi struntar ju det där. Vad som är rätt och fel, därför att det känns fel att peka här, att det är, här är jag. Utan det känns mer rätt att peka på hjärtat. Alltså det centrala i livet här, det känns mycket bättre. Tycker jag i alla fall, och de flesta av er tror jag i alla fall. Jag kan inte peka ut någon som pekade på något annat ställe, men det ändå, det fanns. En av våra anställda. Ja. Hjärtat är ju symbolen för livet på något sätt. Det är det vi egentligen känner med. Vi säger att vi känner med hjärtat även fast det inte är riktigt sant. Men det är ändå det som beskriver våra känslor, vårt centrum av vårt liv. Symbolen för kärlek är ju hjärtat. Inte riktigt bildligt rätt, för det ser lite annorlunda ut i ett hjärta egentligen, ett organet, än det hjärta man ritar. Men ändå, utan hjärta kan man inte älska. Hjärtat är ju en symbol på kärleken. Det gör att vi känner kärlek. Bli älskad och kan älska någon annan. Vi känner lycka, glädje. Vi känner tillfredsställelse och hopp och längtan med hjärtat. Men hjärtat gör också att vi kan känna sorg och saknad. Vi känner ensamhet, smärta och till och med hat. Allt är ju någon slags centrerat här i våra liv. Hjärtat, navet. Hjärtat styr många av våra val i livet. Den styr vem vi väljer att älska och gifta oss med. Och när den där förälskelsen drabbar oss. Jag vet inte hur många av er har blivit förälskade, men jag gissar på att ganska många här inne har varit förälskade. Och hela världsbilden rubbas. Man skakas om alla såna här värderingar man haft förut och konstigt. Det blir helt annorlunda. Ni som inte har drabbats av förälskelsen än, ni kommer att märka det när det händer. Därför att det skakar om vår tillvaro. Och det där som förut var hinder, de är helt... Inga hinder är för stora. Inga avstånd är för långa när kärleken drabbar oss. Och man gör en hel del galna saker just när man är kär. Förälskelsen. Det är så när hjärtat styr. Och samma sak är det när vi drabbas av Guds kärlek. När vi upplever att det finns en Gud som älskar oss. Som känner med oss och vet vem vi är. Som bryr sig om oss. Och vi upplever att det finns en Jesus som har gett sitt liv av kärlek för oss. Och så drabbar det oss. Den här förälskelsen i Gud, i Jesus. Vi ger vårt hjärta till Jesus. Vi säger vårt ja till Jesus, för han frågar oss, älskar du oss? Älskar du mig? Och vi säger ja, och så drabbas vi i den där gudsmötet, förälskelsen i Jesus. Jag vet inte hur många av er som gjort den där upplevelsen, gudsmötet, där det första med Jesus, man bara fylls. Men jag tror många av er har upplevt den där första mötet med Jesus. Kanske var det också för länge sedan, men det ändå, det finns någonstans som du tänker tillbaka riktigt mycket. Kanske var det i ungdomsåren. Det där som gjorde att du sprang hem efter skolan och läste Bibeln. Som gjorde att du gick på bibelstudium och bibelsamlingar, bönesamlingar, ungdomssamlingar och gudstjänster. Vilken samling det än var i kyrkan, så drogs du till Guds hus. Du älskade att vara med Jesus. Du älskade, du kunde göra vad som helst. Och man gjorde mycket saker också galna när man fick den där förälskelsen i Jesus. Jag vet inte om ni har upplevt, men jag vet, jag har hört en del historier. Och jag har upplevt en del själv att man gör en hel del sådär. När man är förälskad i Jesus, det finns inga hinder på någonting. Man gör, ja, man kan berätta om Jesus var som helst. Man kan vinna världen imorgon på något sätt. Man känner, nu har jag funnit Jesus, alla måste veta. Sen någonstans inser man att det är svårt att möta alla människor. Men man känner så. Därför att man är drabbad av kärleken till Jesus. Och kanske är det inte så konstigt att det är, när Jesus får frågan om det viktigaste budet i Bibeln, så handlar det just om kärleken till Gud. Och det ska vi läsa ifrån Markus kapitel 12 från vers 38 och framåt. För er som inte har Bibel så kommer texten bakom här. Markus kapitel 12 från vers 28. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade: viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Den skriftlärde sade: du har rätt, mästare. Det är som du säger. Han är den enda. Det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd, av hela sin kraft och älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer. När Jesus hörde det, att mannen svarade klokt, sa han: du är inte långt till Guds rike. Sen vågade ingen fråga honom mer. Jag tror att det här är en av nycklarna till det kristna livet. Den här texten. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela ditt förstånd och av hela din kraft. Så var det när församlingen bildades, när 17 personer den 17 januari 1920 beslöt sig för att bilda Pingstförsamlingen i Karlskrona. Det var för att de hade drabbats av kärleken till Gud, en glöd här inne som de inte kunde hålla tillbaka, utan de var tvungna att göra någonting med. Så man kände att när vi måste bilda en församling, vi måste ha någonstans att mötas. Och så bildas Pingstförsamlingen i Karlskrona för 98 år sedan. Några år senare så växer skaran och man bestämmer sig för att bygga den här byggnaden, kyrkan, mitt under krigsåren. Man började någonstans 1937 och höll på under 1942. På sommaren där så invigdes den här kyrkan. Man kan ju bara fundera och tänka vilka uppoffringar medlemmarna var tvungna att göra för att den här kyrkan skulle byggas. Mitt under ransonering och allt annat som var i världen. Vilket gjorde att det tog lite tid för att, ja, från 37 till 42, 5 år att bygga kyrka. Men ändå så var den här överlåtelsen att man älskade Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft. Som gjorde det möjligt att man kunde bygga en kyrka. En plats att mötas till gudstjänst. Man gjorde det för att man överlåt sitt hjärta till Gud. Sen tar andra världskriget slut. Sverige, ja, ekonomin den växer så starkt på grund av att just övriga Europa, de hade ju blivit sönderbombade, inte Sverige. Vi hade inte så mycket land att bygga upp. Vi hade ju, ja, ni vet ju hur det var under krigsåren. Vi hade också en arbetsför befolkning, därför att de flesta av våra soldater, de dog inte. Vilket det var i de flesta andra länder i Europa. Så att helt plötsligt så är ju Sverige som går ifrån att ha ett nöd och länder på olika sätt till ett starkt land. Växer så det knakar. Industrierna växer. Storstäderna växer. Framgångarna växer i Sverige. Ja, hela Sverige växer så det knakar från krigsslutet och fortfarande växer i välgång. Samtidigt växer pingstförsamlingen i Karlskrona som då var 1917 medlemmar. Jag vet inte, jag har inte läst på när hur många de var när de byggde kyrkan, men idag vet jag att vi är ungefär 670 medlemmar. Genom att man har överlåtit sitt hjärta till Gud så har det varit möjligt att bygga den kyrkan och ha massor av verksamhet. Helhjärtat överlåtet till Gud, till församlingen. Så har man hjälpt människor över hela vår jord. Man har bildat församlingar i någonstans där man inte ens visste att det fanns en plats nästan. Har vi som församling varit med? Vi har byggt sjukhus och varit med och skolor och alla möjliga saker ut över hela vår värld. Vi har borrat brunnar och vi har varit med på sjukhus och ja, långt bort. Men vi har också verkat som församling här i Karlskrona. Vi har predikat i gudstjänster, vi har haft bödemöten och väckelsemöten och söndagsskolor, inte bara här i kyrkan utan också på andra platser i vår kommun. Vi har haft ungdomssamlingar, bibelstudier, andakter, LP-verksamhet och second hand-butik. Vi har gjort massor av saker därför att människor har överlåtit sitt hjärta till Gud och till församlingen. Det har gjort det möjligt. Man har sagt, vi älskar Gud av hela vårt hjärta. Och hela vår själ, med hela vårt förstånd och med all vår kraft. Så är vi tillsammans och så bygger vi Guds rike i Karlskrona. Det är gjort det möjligt. 98 år dit vi är nu. Därför att människor har gett sitt liv på olika sätt. Gjort uppoffringar. Därför man har känt kärleken till Gud. Och för att pingstförsamlingen i Karlskrona ska fortsätta växa så behöver vi fortsätta att överlåta våra hjärtan till Gud. Det är bara då det kan fortsätta att växa. Och hur är det då med ditt och mitt hjärta? Som du pekade på i inledningen. Hur står det till med överlåtelsen till Gud? Därför att när jag har läst det här bibelordet dels och så har jag brottats med texterna en tid inför årsmötet. För det är så man känner, det är ju ett anslag för det här året. Så jag har brottats en hel del med texter kan jag säga. Så kommer jag inte från texten från Uppenbarelseboken. Som riktar sig till en församling som älskar Jesus. Och Gud. Och med hela sitt hjärta tjänade Gud på olika sätt. Församlingen i Efesus. Om man läser texten, om man läser i Efesierbrevet så ser man att det är fyllt med kärlek till Gud. Fyllt med kärlek till Jesus och fyllt med kärlek till församlingen. De var omtalade för att de spred evangeliet om Jesus vidare omkring. Det var en fantastisk församling. Till den där överlåtna, kärleksfulla församlingen kommer hälsningen ifrån Uppenbarelseboken 2. Ja, bra. Han är med, David. Från vers 2. Till församlingen i Efesos. Så jag känner dina gärningar, din möda och din uthållighet, och vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem och som kallar sig apostlar, men inte är det, och du har kommit fram att funnit att de är lögnare. Du är uthållig. Du har tålt mycket med mitt namn för mitt namns skull, och du har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du fallit och omvänd dig och gör samma gärningar som förr. Här möter vi en församling som är full i verksamhet, som håller ut i arbetet för Herren genom stora prövningar. De har tålmodigt stått kvar vid evangeliet. En stabil församling med stor verksamhet, gott anseende, gott omdöme, och som älskar Jesus fortfarande. Men ändå kommer orden till dem att de har övergett den första kärleken. I Levande Bibel står det så här: men en sak måste jag kritisera er för. Er kärlek är inte stark nu som den var när ni först började tro på mig. Tänk på denna enorma skillnad och vänd om. Och lev som ni gjorde då. De har inte övergett kärleken till Jesus. De älskade fortfarande Jesus. Lojaliteten var kvar. Verksamheten var kvar. Men förälskelsens glöd hade slocknat av någon anledning. Varför vet vi inte. Någonstans hade ivern försvunnit. Intensiteten. Lidelsen, entusiasmen. Det där som gjorde att man kunde göra vad som helst. Därför att man hade drabbats av kärleken till Gud, till Jesus, till församlingen. Och så stod man ut med allt vad det hette av motgångar som de hade på den tiden. Det var de kända för. Men någonstans hade de tappat den där första glöden. Ivern. Och hur är det då med oss som församling? Med oss som enskilda, med dig och mig? Är budskapet till dig och mig och som församling, har vi någonstans tappat den första kärleken? Vi är ju en församling med Jesus i centrum. Vi älskar Jesus. En församling med full med verksamhet. En församling som har genomgått många prövningar genom åren. En församling som har gott anseende och gott omdöme. Det finns många likheter med församlingen i Efesos. Det är många människor här som älskar Jesus och ger troget till församlingen och som tjänar och arbetar på olika sätt i alla våra verksamheter. Och som troget förmedlar evangeliet om Jesus till andra människor. Men hur är det med den där förälskelsen till Jesus? Den första kärleken som gjorde att man gjorde allt. Gud var viktigast av allt. Allt annat vi stod åt sidan. Allt var aktiviteter runt omkring, så var det tron som var viktigast. Jag tror många av er kan berätta om det. Den där kärleken till Gud, där man gjorde precis allt. Det var inte en fråga om man skulle mötas i Guds hus, utan det gjorde man. Det var inte en fråga om vi skulle gå eller inte, man möttes på olika sätt i Guds hus, i församlingen. Ingen uppoffring var för stor Därför att vi hade mött Jesus. Inget hinder var för högt för att vi hade mött Jesus. Inget avstånd var för långt. Vi kunde missionera var som helst i världen. För att vi älskade Jesus. Men älskar du och jag Jesus på samma sätt som vi gjorde då när vi mötte honom? När vi insåg att det fanns en Gud som älskade mig. Och en Jesus som har gett sitt liv för mig. Och jag drabbades av kärleken. Finns den fortfarande kvar i våra liv? När Jesus uppfyllde hela vårt liv, hela vår vardag. Har vi övergett kärleken? Man kan ju fundera på de här problemen som du och jag möter personligen. Beror på att vi har tappat den första kärleken. Att vi övergett den. Man kan fundera på att är det därför vi som församling inte riktigt orkar med att samla in 215 000 varje månad? Att vi har svårt att få ledare till söndagsskola eller volontärer till second hand eller våra servicegrupper. Att vår kyrka är halvfull de flesta söndagar, knappt det på söndagarna under de flesta söndagar på året. Är det ett resultat att vi som församling har övergett den första kärleken till Jesus? Får det konsekvenser i våra liv och i församlingens liv att vi inte har överlåtit hela vårt hjärta till Gud? Och jag talar lika mycket till mig själv som jag talar till er och till oss som församling. Det här har drabbat mig de sista veckorna, en ganska lång tid faktiskt. Det är inte bara veckor utan under hela förra året faktiskt. Överlåtelsen till Gud. Och jag vet inte om svaret är, jag är inte säker på att svaret är ja, men det är en del av svaret i alla fall tror jag. Att vi kämpar på olika sätt, både som enskilda och som församling. Därför jag vet ju vilka resurser det finns här. Hos er allihopa, därför att Gud har ju lagt ner fantastiska saker i mitt liv och i ditt liv. Tänk om vi tillsammans överlåt till 100% vårt hjärta till Gud. Vad skulle hända då i Karlskrona? I församlingen, i ditt liv och i mitt liv. Jag skulle önska att vi alla på något sätt rannsakar våra hjärtan, våra liv inför det här året. Därför att jag ibland så blir jag trött på att vi får på något sätt släpa på den här. Det finns någonting, det finns så mycket mer, men på något sätt kommer vi inte loss. Som församling, som enskilda, därför att det är någonting som håller oss tillbaka. Jag skulle önska att vi än mer överlåter oss. Och jag vet att många av er ger mycket av er tid och er pengar och engagemang på olika sätt. Men var och en av oss kan ta ett steg närmare Jesus oavsett var vi befinner oss. Var och en av oss kan ta ett steg närmare Jesus. Vi kan överlåta än mer till Jesus. Det finns ingen i hela världen som har överlåtit till 100% sitt liv till Jesus på det sättet. Det är för att det bara är Jesus som är fullkomlig. Ingen människa. Vi brottas med olika saker som enskilda och som församlingar. Vi når inte dit fullt ut. Men vi kan komma väldigt nära. Vi kan ta steg i tro på olika sätt. Jag vet inte vad du känner. Om du var någonstans, om du ska bedöma någon slags procentsats i den här. Om du har överlåtit ditt hjärta. Jag tänker inte göra någon handuppräkning. Du behöver inte redovisa det. Utan det är någonting mellan dig och Gud. Hur du känner att Gud talar till dig just nu. Därför jag tror om församlingen här ska fortsätta växa. Om vi ska vinna människorna som bor här. För det är ju det vårt uppdrag är. För majoriteten av Karlskronaborna har inte mött Jesus. De har inte sagt sitt ja. Vi är en liten del, en liten procent av Karlskronas befolkning. Men vårt uppdrag är att förmedla Jesus till de här människorna. Det är därför vi finns här. Och det är ju möjligt bara om vi överlåter vårt liv till Gud. Så är det möjligt. Det är då de här möjligheterna gör att man kan bilda församlingar, växa och bygga kyrkor och allt vad man gör. All den verksamhet vi har gjort är för att människor har överlåtit sina liv till Gud på olika sätt genom åren. Man har älskat Gud med hela sitt hjärta, med hela sin själ, med hela sitt förstånd och av all sin kraft. När de här orden drabbade mig i veckan så kände jag, ja men Gud, jag måste själv överlåta mig mer. Jag kände som David, som också drabbades, gjorde misstag och förlorade den där första kärleken till Gud. Han säger så här i psalm 51. Jag bläddrar lite vid så här. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och håll mig uppe med din, med en villig ande. Det var min bön. Jag kände att det finns många böner man kan be. Men det var den här som kom upp i mitt inre när jag drabbades av de här orden från Gud. Att överlåta hela sitt hjärta, sitt liv, sitt förstånd, sin kraft. Allt jag har till Gud. Och jag kände brister. Jag är inte exemplarisk alls, långt ifrån. Och jag kände Gud, det är bara du som kan göra detta i mitt liv. Det är du som kan ge mig ett renat hjärta. Det är du som gör det möjligt. För mitt hjärta brister. Därför är det som är problemet när man använder sitt hjärta, det är att det gör ont. Kärlek gör ont. Det vet alla som har älskat. Det bästa är att man inte slapp det där kärleken. Man hade ett stenhjärta, då slapp man ju lida. Slapp man ha ont. Men det vill inte jag ha. Därför att Gud har gett dig och mig ett hjärta. Dels för att han älskar dig. Och dels för att du ska älska honom. Och du ska älska dig nästa som dig själv. Och det kommer att göra ont. Och det är det som har gjort att en del ger upp. Därför att det gör ont att älska Gud. Att älska församlingen. Man ger sin tid och man blir sårad av olika anledningar. För att vi är människor runt omkring som säger och gör saker. Och så gör det ont. Och så väljer en del att backa undan. För man vill inte bli sårad än en gång. Därför att kärlek gör ont. Men jag har bestämt mig, men låt det göra ont då, för att jag tänker inte hålla tillbaka. Jag vill inte bli ett icke-blödande hjärta. Jag vill fortfarande blöda för Gud. Därför att den här världen behöver Jesus. Ge Karlskronaborna, din granne, din arbetskamrat, dina släktingar, din familj. Alla behöver Jesus Kristus. Därför vill jag blöda för honom. Jag vill inte träda tillbaka och säga att jag låter bli för att det gör så ont. Jag vill fortfarande älska med hela mitt hjärta. Därför att Gud älskar mig mycket mer än jag älskar honom. Guds kärlek är enorm, den översluter allting. Men jag vill älska fortfarande. Oavsett om det gör ont. Och varje gång jag känner det där, jag misslyckande, får jag komma till Jesus och be den där bönen. Jesus, skapa i mig ett rent hjärta och en frimodig ande. Så läser vi om olika människor som misslyckas i Bibeln, och så läser vi framförallt den texten om Petrus som gång på gång kommer tillbaka till. Därför att han lämnar också den första kärleken till Jesus. Till och med väljer att inte ens erkänna sin relation till Jesus. Han känner honom inte ens. Och Petrus, när han upptäcker, inser vad han har gjort, så krossas hans hjärta. Han bara bryter ihop och gråter och förtvivlan för att han erkände det där. Jag har ju lämnat min tro på Jesus. Jag har förnekat honom som jag gjort allt för mig, som till och med har lidit för mig. Bryter han ihop bara för att Jesus dör. Och Petrus vet inte vad han ska göra. Men så uppstår ju Jesus igen och så möts de lite senare. I Johannes 21 kan man läsa om detta. Petrus med ett förkrossat hjärta som ska möta den uppståndne Jesus Kristus. Man kan fundera ibland vad Petrus kände inför det där mötet. Ni som har varit med den där när relationer har skadats, när man har krossat varandras hjärtan och olika anledningar sårat varandra, så är det ju inte med lätta steg man går till mötes med den andra personen. Det är ju bara så. Det gör ont, det tar emot och man gör det mesta för att undvika den där konfrontationen. Men på något sätt så möts de ju ändå. Jesus sitter ju där på stranden och fixar käk. Petrus har ju dragit iväg och fiskat med sina kompisar istället. Men så möter han Jesus. Och Jesus håller ingen förmaningstal. Han skäller inte ens ut Petrus. Han ger dem ingen straff. Han ställer bara en enda fråga. Älskar du mig? Det är det enda som är viktigt för Jesus. Det spelar ingen roll vad Petrus har gjort innan. Det handlar inte om det. Utan det handlar om, älskar du mig? Av hela ditt hjärta. Och hela din själ. Och hela ditt förstånd och hela din kraft. Älskar du mig, Petrus? Och Petrus svarar ja på den 3 gånger. Det är ju det handlar om. Vårt hjärta till Gud, till Jesus. Det är hans fråga till dig och mig fortfarande. Älskar du Jesus? Älskar du honom? Jesus kommer inte att förmana dig vad du har gjort för någonting om du känner att du har misslyckats. Att det här hjärtat du har svikit honom och det gör ont. Du har upplevt de där smärtodagarna av olika anledningar, så känner du att det där gör ont i dig. Därför att det gör ju det när hjärtat är med, så blir man blödande och en del blöder mycket. Och det gör ont att möta Jesus. Man vet att man har misslyckats på olika sätt, vad det nu än är för någonting. Man kanske är besviken på Jesus. Men det enda Jesus vill veta är om du älskar honom. Han älskar dig. Det behöver du aldrig tveka på. Jesus kärlek, Guds kärlek till dig är konstant. Det hänger inte på hur bra du är, hur vem du är på något sätt, utan den kärleken är konstant. Frågan är bara om du älskar honom tillbaka. Det är där det handlar om. Om du på nytt vill ge hela ditt hjärta till Jesus. Det är frågan idag. Vill du det? Vill vi det som församling? Frågan är, älskar du Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och hela din kraft? Älskar du honom? Vi gör ju det. Vi gör ju det. Jag tror att du älskar Jesus. Men det här, att ta det där steget närmare gör ont. Det smärtar. Därför finns det krafter som drar dig tillbaka. Som sliter i dig. Det finns en värld som inte vill att du ska närma dig Gud eller Jesus. Det finns världsliga saker som sliter i alla oss. Men beslutet är ditt. Om du säger ja och vill närma dig Jesus än en gång. Om du vill blöda för Jesus. För jag känner, om det är det vi vill. Om vi känner att vi vill vinna Karlskrona för Jesus. Om vi vill utvidga församlingen, att den ska fortsätta växa. Om Guds rike ska fortsätta utbreda sig här i Karlskrona, då behöver vi överlåta våra hjärtan till Gud först. Därför att gör vi det, då blir det naturligt att vi överlåter den till församlingen. Det får konsekvenser i ditt och mitt liv. Vad är det värt? Därför att människor i Karlskrona behöver Jesus. Behöver vi avstå en del av vår bekvämlighet? Behöver vi avstå våra trygghet på olika sätt? Behöver vi bli mer frimodiga i våra liv? Jag vet inte vad du tänker på. Där det finns gränser som du behöver överskrida kanske. Tänja ut, flytta ut tältpinnarna. Vad är det du tänker på? Vad finns det som du och jag behöver göra för att Guds rike ska utbredas ännu mer i Karlskrona? Och vi som församling får fortsätta vara en levande Guds församling i Karlskrona. Vi ska alldeles strax be. Jag tror att vi gör så här. Jag kommer att be alldeles strax och du kommer att få fundera om du känner att du vill ta ett tydligt beslut att närma dig Jesus av olika anledningar, ta ett steg till, så kommer jag utmana dig att komma hit fram. Jag funderar, men jag gör så ändå. Det finns, man kan göra på olika sätt. Det finns inget tvång i det, men du som vill får om en liten stund resa ifrån din plats och komma hit fram. Vi kommer att sjunga lovsång alldeles strax också. Och på så vis visa inför Gud, det är det viktiga. Beslutet är mellan dig och Gud, inte på mig, till mig eller till någon annan i församling, utan är till dig, mellan dig och din Gud. Den Gud som du vill överlåta ditt liv till helhjärtat, så får du resa på dig upp och ställa dig här framme. Får vi stå där tillsammans och be att Gud kommer över oss. Därför han vill komma dig till mötes. Han älskar dig. Han vill möta dig. Innan vi ska be så har jag en hälsning till någon också. Jag kom inte ifrån det. Jag tog en bild till det, tror jag. Se om vi kommer hit. Jo, kände den här hälsningen. Att det är någon som behöver just de här orden. Att bara Gud kan läka ditt brustna hjärta. Men du måste ge honom alla bitar. Ta emot det. Ska jag be nu? Sen efter det så inbjuder jag till att du får överlåta dig till Gud på nytt på olika sätt. Ta det här beslutet. Det är mellan dig och Gud. Man vill ju ändå ge den möjligheten. Jesus, nu ber jag att du ska komma nära oss här. Tack för att du älskar oss. Tack för att du vill ha gett ditt liv för oss. Jag tackar dig för att du älskar var och en här inne. Jag tackar dig för att du, ditt hjärta blöder för mänskligheten, för oss var och en. Du gav ditt liv, blodet syndes på korset för att du älskar oss så mycket. Så att du gav ditt liv här. Nu ber jag att vi ska träda in i kärlekens tjänst och säga vårt ja till dig. Att vi älskar dig, Jesus. Och vi kämpar på, vi säger att vi väljer att blöda för dig, Jesus, även fast det kommer att göra ont. Det kommer att vara besvärligt på olika sätt, men vi vet att det är den enda vägen, den kärlekens väg, att älska dig och att älska vår nästa som oss själva här. Nu ber jag för var och en som funderar och brottas med den här, ska jag stiga upp och gå fram här? Och jag ber att de ska känna att det inte är för min skull utan för din skull och för deras beslut. Att det är inför dig de tar dina beslut. Det är inför dig som de träder fram. Därför att det är ditt hus, inte vårt hus. Det är ditt hus detta, Herre. Jag ber att du med din helige ande ska fylla denna lokal och beröra var och en av oss, oavsett om man stiger upp och går fram eller om man sitter kvar i bänken eller vad man nu gör för någonting. Så möter du var och en av oss, Herre. Jag ber om dig, Jesus. Kom oss nära. För att vi behöver dig för det här året som ligger framför. Vi behöver överlåta våra hjärtan till dig än en gång, Herre. Därför att annars är det omöjligt, Herre. Men för dig, när vi överlåter våra hjärtan till dig, då är allting möjligt. Då är inget hinder för högt, ingen avstånd är för långt. Ingenting är omöjligt. Därför att vi älskar dig och du älskar oss, Herre. Jag tackar för att du kommer att möta dig var och en som den här stunden tar ett heligt beslut att ta ett steg närmare dig. Kanske två steg till och med. Och jag ber att du ska komma och möta dem med dina kärleksfulla armar. Fyll dem med din härlighet och din kraft. Jag ber Jesus. Amen. 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 Jag tror vi ställer oss upp allesammans. Jag tror att det är lovsång nu, är det så? Ja, lovsångsteamet. Nej, ni vill stå där också. Ja, lovsångsteamet, de kliver fram först. Då gör vi så här, ni som, det kommer bli lovsång, men ni som vill ta det här beslutet, ni får komma fram nu. Och så ber vi tillsammans om att Gud ska möta oss.